We are grateful to the Tabernacle Choir for the beautiful music they provided this morning.
Vi tackar Tabernakelkören för den vackra musiken. President Hinckley har bett mig att nu tala till er. Efter mitt tal avslutas mötet med att kören sjunger Come thou fount of every blessing. Avslutningsbönen uppsänds sedan av äldste Paul E. Kulliker i det 70-års forum och konferensen gör uppehåll till klockan 14 i eftermiddag.
Recently I was looking through some family photo albums. Cherished memories flooded my mind.
Nyligen gick jag igenom några av familjens fotoalbum. Mitt sinne översvämmade av kära minnen när jag såg bild efter bild på nära och kära som samlas på utflykter och födelsedagar, återföreningar och högtidsdagar. Sedan dessa foton togs har några av dessa älskade lämnat detta liv. Jag tänkte på Herrens ord. Du ska så leva tillsammans i kärlek att du begråter förlusten av dem som dö. Jag saknar var och en som har lämnat vår familjekrets. Även om döden är svår och smärtsam är den en viktig del av vår jordiska upplevelse. Vi började vår vistelse här genom att lämna vår förjordiska tillvaro och komma till jorden. Poeten Wordsworth fångade denna resa i sin inspirerade aning om odödlighet. Vår födelse till jordlivets rike är blott en sömn av glömska skymd. Vår själ, en stjärnas like, har lyst i en annan rymd. Ehuru fattigt lottade, dock ej fullkomligt blottade, med skimmerspår av en förlorad skrud, så kommer vi från Gud. Himlen omger oss i vår barndomstid. Livet går vidare. Ungdomstiden följer på barndomen och vi blir vuxna så gradvis att vi knappt märker det. När vi söker efter och begrundar livets syfte och problem stöter vi alla förr eller senare på frågan om livets varaktighet och om ett eget evigt liv. Dessa frågor tränger sig enträget på när våra nära och kära lämnar oss eller när vi måste lämna dem som vi älskar. Vid sådana tillfällen begrundar vi den allmänna frågan som den gamle Job bäst gav uttryck för när han för många hundra år sedan frågade: kan en människa få liv igen som en gång dött? Idag, liksom alltid, bestrider skeptikerna Guds ord. Och var och en måste välja vem han ska lyssna till. Clarence Darrow, den berömde juristen och agnostiken, förklarade: inget liv är mycket värt och varje död är bara en liten förlust. Schopenhauer, den tyske filosofen och pessimisten, skrev: att önska sig odödlighet är att önska ett förevigande av ett stort misstag. Slutcitat. Och till deras ord läggs de nya generationernas, när dåraktiga människor på nytt korsfäster Kristus. För de modifierar hans underverk, tvivlar på hans gudomlighet och förkastar hans uppståndelse. Robert Blatchford angriper i sin bok God and My Neighbor med kraft sådana vedertagna kristna trosatser som Gud, Kristus, bön och odödlighet. Han påstår djärvt: jag hävdar att jag bevisat allt jag avsett bevisa, så fullständigt och bestämt att ingen kristen, hur framstående eller kunnig han än må vara, kan bemöta eller rubba mina argument. Han omgav sig med en mur av misstro. Så hände något förvånansvärt. Hans mur smulades sönder till dammkorn. Han lämnades blottställd och oskyddad. Sakta började han treva sig tillbaka till den tro han föraktat och förlöjligat. Vad var det som orsakade en sådan grundig förändring av hans inställning? Hans hustru dog. Med förkrossat hjärta gick han in i det rum där hennes jordiska kropp låg. Han tittade än en gång på det ansikte han älskade så mycket. När han kom ut sa han till en vän: Det är hon. Och ändå är det inte hon. Allt är förändrat. Något som fanns där förut har tagits bort. Hon är inte densamma. Vad kan ha lämnat henne annat än själen? Senare skrev han: döden är inte vad en del människor föreställer sig. Det är bara som att gå in i ett annat rum. I det andra rummet finner vi de kära kvinnor och män och underbara barn som vi har älskat och förlorat. Mot tvivlen i dagens värld rörande Kristi gudomlighet söker vi en beröringspunkt, en oantastlig källa, ja, ett vittnesbörd från ett ögonvittne. Stefanus, på Bibelns tid, dömd till en grym martyrdöd, såg upp mot himlen och utropade: jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Vem kan undgå att bli övertygad av Paulus gripande vittnesbörd till korintierna? Han förklarade att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Allra sist, sa Paulus, visade han sig också för mig. I vår tidsutdelning uttalade samma vittnesbörd med djärvhet av profeten Joseph Smith när han och Sidney Rigdon sa: nu, efter de många vittnesbörd som är avgivna om honom, är detta det sista vittnesbördet vilket vi giva om honom. Han lever. Detta är den kunskap som ger styrka. Detta är den sanning som skänker tröst. Detta är den förvissning som leder dem som är nedböjda av sorg ut ur skuggorna och in i ljuset. Julafton 1997 träffade jag en märklig familj. Varje medlem i familjen hade ett orubbligt vittnesbörd om att uppståndelsen är sann och verklig. Familjen bestod av mor och far och 4 barn. Alla barnen, 3 söner och en dotter, hade fötts med en ovanlig form av muskelförtvining. Och de var alla handikappade. Mark, som då var 16 år, hade genomgått en ryggoperation i ett försök att hjälpa honom att röra sig friare. De andra 2 pojkarna, Christopher, 13 år, och Jason, 10 år, skulle resa till Kalifornien några dagar senare för att genomgå en liknande operation. Den enda dottern, Shanna, var då 5 år gammal. Ett vackert barn. Alla barnen var intelligenta, trosfyllda, och det märktes tydligt att deras föräldrar, Bill och Sherry, var stolta över dem alla. Vi talade en stund med varandra och familjens speciella anda fyllde mitt kontor och mitt hjärta. Fadern och jag gav välsignelse till de 2 pojkar som skulle opereras och sedan frågade föräldrarna om lilla Kärna fick sjunga för mig. Hennes far berättade att hon hade begränsad lungkapacitet och att det kanske skulle bli svårt för henne, men hon ville försöka. Till ackompanjemang från en inspelad kassett med vacker klar röst som aldrig missade en ton sjöng hon om en ljus framtid. En vacker dag som jag drömmer om. I en värld jag gärna vill se finns en vacker plats där solen går upp och den lyser i skyn för mig. Denna vackra vintermorgon, om min önskan kunde uppfyllas, då skulle den vackra dag jag drömmer om vara här. Och nu. Allas känslor var uppenbara när hon sjungit färdigt. Andligheten i detta besök angav tonen för min jul det året. Jag höll kontakt med familjen och när äldste sonen fyllde 19 ordnade man så att han kunde utföra en speciell mission på kyrkans huvudkontor. Så småningom fick också de 2 andra bröderna möjlighet att utföra sådan mission. För nästan ett år sedan dog Christopher, då 22 år gammal, av den sjukdom som alla barnen drabbats av. Och i september förra året fick jag höra att lilla Shanna, nu 14 år, hade avlidit. Vid begravningsgudstjänsten prisades Shanna med vackra hyllningar till båda överlevande bröderna. Stödda på talarstolen berättade om gripande händelser i familjen. Shannas mor sjöng ett vackert stycke som en del av en duett. Hennes far och farfar höll rörande predikningar. Fastän deras hjärtan var förkrossade bar de alla kraftfulla och innerliga vittnesbörd om att uppståndelsen är verklig och om det faktum att Shanna fortfarande lever, liksom hennes bror Christopher. Båda väntar på en härlig återförening med sin älskade familj. När det var dags för mig att tala berättade jag om familjens besök på mitt kontor nästan 9 år tidigare och om den vackra sång som Shanna sjungit vid det tillfället. Jag avslutade med de här tankarna. Eftersom vår frälsare dog på Golgata har döden inte något grepp om någon av oss. Shanna lever, frisk och kry. Och för henne är den vackra dag hon sjöng om, den speciella julaftonen 1997, den dag hon drömde om, är här och nu. Mina bröder och systrar, vi skrattar, vi gråter, vi arbetar, vi leker, vi älskar, vi lever. Och så dör vi. Döden är vårt universella arv. Alla måste gå igenom dess portaler. Döden gör anspråk på de äldre, de trötta och slitna. Den besöker ungdomen när hoppet blommar och i förväntningarnas glansdagar. Inte heller små barn är undantagna dess grepp. Med aposteln Paulus ord: det är bestämt om människan att hon en gång ska dö. Och döda skulle vi förbli om det inte varit för en människa och hans mission. Ja, Jesus från Nasaret. Han föddes i ett stall, vaggades i en krubba och hans födelse uppfyllde många profeters inspirerade ord. Han erhöll undervisning från höjden. Han gav oss livet, ljuset och vägen. Folkmängden följde honom. Barnen älskade honom. De högmodiga förkastade honom. Han talade i liknelser. Han undervisade genom föredöme. Han levde ett liv som var fullkomligt. Fastän kungarnas kung och herrarnas herre hade kommit, hälsades han av några som en fiende, en förrädare. Så följde en parodi som några kallade rättegång. Ropen, korsfäst, korsfäst honom, fyllde luften. Så följde de tunga stegen upp för Golgatas kulle. Han förlöjligas, smädades, hånades, begabbades och spikades på ett kors. Medan han ropade: Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset så att vi får se det och tro. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Hans svar löd: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. I dina händer överlämnar jag min ande. Och när han sagt detta gav han upp andan. Kärleksfulla händer lade hans kropp i en uthuggen klippgrav. På första dagen i veckan, mycket tidigt på morgonen, kom Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, tillsammans med andra till graven. Till deras förvåning var deras herres kropp borta. Lukas säger att två män i skinande kläder stod framför dem och sa: Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Nästa vecka kommer den kristna världen att fira den viktigaste händelsen i historien. Dessa enkla ord, han är inte här, han har uppstått, var första bekräftelsen på att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus bokstavligen uppstått. Den tomma graven, denna första påskmorgon, gav trösterik försäkran, ett jakande svar på Jobs fråga, kan en människa få liv igen som en gång har dött? Till alla som förlorat nära och kära vill vi ändra Jobs fråga till ett svar. En människa som en gång dött skall få liv igen, vi vet, ty vi har ljuset från uppenbarad sanning. Jag är uppståndelsen och livet, sa mästaren. Den som tror på mig skall leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Genom tårar och prövningar, genom fruktan och sorger, genom sorger och ensamhet på grund av att vi mist nära och kära, finns en förvissning om att livet är evigt. Vår Herre och Frälsare är det levande vittnet på att det är så. Av allt mitt hjärta och min själs innerlighet höjer jag min röst som ett särskilt vittne och betygar och förkunnar att Gud verkligen lever. Jesus är hans son, faderns enfödde i köttet. Han är vår återlösare. Han är vår medlare hos fadern. Han är den som dog på korset för att sona våra synder. Han blev uppståndelsens förstlingsfrukt. Tack vare att han dog skall alla leva igen. Oh, vilken glädje denna mening ger oss. Han lever, min förlossare. Må hela världen veta det och leva efter den kunskapen, ber jag ödmjukt. I Jesu Kristi, Herrens och Frälsarens namn. Amen.